du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Hoppas att du har det riktigt bra där du sitter. Det har vi som är här inne i kyrksalen i alla fall. Du har kommit till en serie. Serie från Johannes evangelium, och om du tycker att du hamnar mitt i ett sammanhang så kan du lätt lösa det genom att du följer upp och lyssnar till en gudstjänst, en undervisning som har varit förut. Går du bara in på vår hemsida goteborgskyrkan.se så ser du tidigare sändningar, och du kan också följa med via en podd där. Jag vet inte om du vet vad som är det absolut största intresset hos varje människa. Jag tror att jag kommer få lite hjälp här. Få ett bord och ett glas vatten. Det skulle vara hjälp bakom mig. Jag har en liten ledtråd här. Det allra största intresset. Kan vi få något förslag? Vad tror du att de flesta människorna är intresserade utav? Ja, det är inte så lätt. Du tänker, det är bara Gud som vet. Vi måste få en uppenbarelse. När Jesus möter människor så vet han precis vad som finns överst på deras hjärtan. Han vet hur han ska koppla, hur han ska ta människor. Och idag ska jag läsa om när Jesus möter en sökande kvinna. Han möter förvånade lärjungar, men också nyfrälsta samarier. Och vi får se hur det här går. Så följ med Johannes evangelium kapitel 4. Så står det så här där. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Kanske man undrar varför inte Jesus döpte. Jag tror att då skulle många skrytit om att jag blev döpt av Jesus och du blev döpt utan någon lärjunge bara. Jag tror att det var rätt så smart av Jesus att låta lärjungarna göra den delen. Men så står det sen i vers 4 om ett måste. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satt han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då räknar man att det är ungefär klockan 12 mitt på dagen, eftersom man började dagen klockan 6 på morgonen. Sjätte timmen, mitt på dagen, där är Jesus vid Sykars brunn. Och det kanske är så varmt, så hett. Och han är törstig, och där är en kvinna som är törstig, och hon hämtar upp vatten. Nu står det lite märkt att han måste ta vägen genom Samarien. Det var ju så att de flesta judarna, och speciellt de religiösa, de gick en omväg. De ville inte gå igenom Samarien. För samarierna, man hade mycket fördomar om dem. Man föraktade dem, för de hade någon slags blandreligion mellan judendomen och assyrisk avgudadyrkan. Och det var väldigt uppblandat på olika sätt. Men det finns ett måste, jag tror att du också kan känna ibland, det finns ett måste som är positivt. Det finns måsten som är jobbiga. En del säger, vi ska inte ha några måsten. Då lever du inte i verkligheten. Det finns måsten som är riktiga och viktiga. Måsten där man drivs utav kärlek och där fördomar måste brytas ner. Förakt för människor, gamla tankebyggnader, tänkesätt måste brytas ner för att vi ska kunna vara ledda av Gud i våran vardag. Lärjungarna, de hade något annat måste. De gick och handlade mat. Det var det de tänkte på, det kurrade i magen och tänkte nu ska det här gå. Och så gick de och shoppade. Kanske inte alla lärjungarna. Förmodligen var någon lärjung eller någon bredvid, någon var kvar, lyssnade in det här fantastiska samtalet som Jesus hade med den här samariska kvinnan. Då står det i vers 7. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Och Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa: herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Man trodde att den kanske kunde vara 40 meter och någon brunn, man tror att det fortfarande finns samma brunn, kanske nu idag bara är 20 meter djup, men 40 meter djupt, alltså det var en djup brunn. Ingen skopa, inget verktyg. Och liksom den här kvinnan undrar: hur tänker du? Och så säger hon: varifrån får du då det levande vattnet? Inte väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Nu är jag på vers 13. Jesus svarade henne: var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Det känner ni igen, va? Det är så gött. Och nu kanske det är riktigt avundsjuka. Men du som är hemma, du gjorde ett bra val. Du kan bara gå och hämta lite vatten. Ni har lite svårare här, men snart ska ni få lite vatten. Den som dricker av det här vatten jag ger, säger Jesus, honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Det eviga livet börjar redan här och nu, men det fortsätter också. Inte bara existenslivet, utan zoe, Guds form av liv. Det som gör att vi inte bara existerar, utan vi lever. Vår själ lever. Livet får ett innehåll och en mening. Det vattnet är inte det här vattnet. Det här är existensvattnet. Vi fortsätter att överleva, men vi får ett vatten som Jesus ger, en källa till evigt liv, som ger våran själ liv, innehåll, grekiska zoe. Den här kvinnan, hon är helt överväldigad av det här och säger till honom: herre, ge mig det vattnet, säger hon, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Hon tänker fortfarande liksom att nu är det något specialvatten, något magiskt, och så liksom bara dricka en gång och så behöver jag inte dricka vanligt vatten. Vi behöver fortsätta dricka vatten. Det är något djupare än så. Då bara skiftar Jesus. När hon liksom säger sin längtan: ge mig det vattnet så att jag inte liksom behöver gå hit till brunnen mer, så säger han något helt annat: gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Och kvinnan sa: herre, jag märker att du är en profet. Alltså, vad är det nu för metod Jesus har när han ska, innan han kan tala in evangelium, innan han kan presentera sig som jag är frälsningen? Vad har han för metod? Jag vet inte, har du någon metod? Vi förstår ju att den helige ande är med. Det finns ett måste. Det finns tankebyggnader som måste brytas ner. Vi kan inte förakta vissa människor eller vissa folkgrupper och ändå tro att vi kan vara följt i Guds vilja. Det måste liksom bara vara borta genom den helige andes kärlek som övervinner allt. Och sen så kan man faktiskt fråga en människa om en tjänst: kan du hjälpa mig? Kan jag få ställa en fråga till dig? Kan du komma med lite vatten? Eller komma med ett bord och ett vatten som man fick här, som bara var här i bakgrunden. Jag hade ingen aning om att någon kom här. Men jag förstod att Johannes var här när jag inte såg. Visst gjorde han? Och så bara var det där. Det var ju helt underbart. Man får kontakt när man frågar människor om en vanlig, enkel tjänst. Man visar sin uppskattning, sitt värde. Och så lyfter man någons betydelse. Jag som har varit vikarie i skolan, jag hade ett knep för att få kontakt med busen i klassen. Det fanns sådana. Eftersom jag själv en gång i tiden hade varit en sån, så tänkte jag att jag förstår hur man ska göra. När jag fick reda på, nu är det liksom Konrad där, eller vad han nu hette någonting, den här killen. Han förstör alla lektioner, sa han till mig som vikarie. Så får du ingen pli på Konrad så blir det ingen bra klass. Jag tänkte, hur ska jag få pli på Konrad? Jag har ju liksom inte träffat honom. Jag kommer in i klassrummet och så ser jag liksom Konrad, vem han är. Så tänker jag vet hur jag gör. Så säger jag, Konrad, kan du hjälpa mig med en viktig uppgift? Och jag ser hur de andra eleverna i klassen liksom, när nu är vikarien, han vet inte hur man frågar, han frågar fel person, Konrad kommer bara förstöra alltihop. Och Konrad, han får en så svår uppgift. Han måste lära sig att sköta en teknisk apparat. Det är därför någon sitter här vid datorn och någon vid kameran och någon så, liksom vet man har sånt fokus i sin uppgift och man får ett värde, en betydelse för lektionen. Man blir en medarbetare till läraren. Jag säger, Konrad, vi blev vänner. Han störde inte någon lektion. Han hade en viktig uppgift och de andra eleverna förstod, det var så man skulle göra med någon som inte är riktigt tillfredsställd. Han har kanske inget värde, ingen uppgift. Och så försöker han synas genom att stöka och leva rövare istället för att få en tjänst. Den här kvinnan var föraktad. Hon försökte tillfredsställa sitt liv, sin inre tomhet genom att hitta den rätta mannen i sitt liv. Alltså det är flera som har sagt till mig, nu Christian har jag hittat den rätte. Ja men nu är du den tredje du pratar. Ja men den här gången är den rätte. Så kommer ett nytt brev eller ett nytt mejl eller ett nytt meddelande. Nu har jag hittat den, men vilket var det med den förra? Alltså det är någonting här inne som inte kan tillfredsställas av en relation med en människa. Det finns någonting här inne som inte kan tillfredsställas med vatten. Det finns någonting här inne som ropar, som törstar efter liv med Gud. Han är källan. Han är det som kan tillfredsställa mig och dig. Så därför sök honom. Sök inte meningen att du ska träffa den där personen. Komma in där. Köpa det. Få det. Utan ta emot honom, Jesus Kristus, som är livet. Som är begynnelsen. Som är änden. Som liksom släcker din törst. Halleluja. Så står det sen efter det här. Så säger kvinnan så här. Jag märker att du är en profet, säger hon. Och nu ska hon börja diskutera religion. Alltså det här är så märkligt. Man kan ha samtal med människor och så upplever man att precis när de är på väg med berörda och man har träffat rätt, kanske något profetiskt ord eller kunskapens ord, och då byter de samtalsämne och ska diskutera någonting från Bibeln eller diskutera kristna som är hycklare eller diskutera någon form av profetia eller någonting. Och nu säger de så här, våra fäder, de har tillbett på detta berg. Och så pekar de på berget Gerizim. Och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Alltså, nu tänker ni som är unga vuxna här att det här diskussionen om rätt och fel lovsång, den har kommit nu. Rätt och fel tillbedjan, den fanns redan då. Det var liksom mellan judarna och de här samarierna. Det är vidare, det är på det berget man ska tillbe. Det var Moses som kom på det. Nej, så judarna, det är i Jerusalem. Och det ska vara i templet. Där ska tillbedjan vara. Och så kommer bara Jesus och säger, ni har fel och ni har fel. Det finns någonting som är rätt. Gud är ande. För att koppla med Gud så gör man det genom den helige ande. Och att vår ande blir född på nytt, får en koppling, får liv i honom. Och så kan vi börja tillbe i ande med en uppväckt levande ande tillsammans med Guds ande och i sanning. Och tänker du, vad är sanningen? Jesus Kristus, han är sanningen själv. Men summan av Guds ord är också sanning. Att börja tillbe i ande, i gemenskap med Gud, tillsammans med Guds ord. Den gudstjänsten som Paulus talar om i Romarbrevet 12, den andliga gudstjänsten, den är vi bär fram oss själva. Vi ger oss själva till Gud, ande, själ och kropp. Och så blir sinnet förnyat och förvandlat. Så därför behöver vi inte diskutera det. Vi behöver bli födda på nytt. Vi behöver bli fyllda av den heliga ande. Vi behöver läsa Guds ord och bara placera våra hjärtan helhjärtat i en lovsång till Gud 24/7. Om vi så är på bussen, i spårvagnen, på jobbet, i våra studier, när vi ska lägga oss, när vi går upp, när vi äter mat, när vi umgås människor. Om vi skulle stå på en scen, en strad så här, så är det en liten, liten del av ett liv 24/7. Håller ni med? Om vi så skulle förkunna eller liksom be högt en bön, så är det en liten, liten del utav ett liv som är 24/7. Där Gud hela tiden vill ha tillbedjare i ande och sanning som har sitt hjärta vänt till honom. Även de jobbiga stunderna, prövade stunderna, där vi är med knepiga människor, där vi har smärta i våran kropp, så tillber jag Gud ändå i ande och sanning. Inte på ett speciellt berg, inte speciellt i en speciell kyrka, inte i ett speciellt samfund. Utan därför att Gud, han bor i mig och han är helig ande. Halleluja! Wow! Så vad händer sen? Nu måste väl ändå kvinnan förstå att sluta och diskutera. Då säger hon så här. Vers 25. Kvinnan sa till honom: jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Nu handlar det om när kommer Jesus eller när kommer Messias. Och liksom, när ska allting uppfyllas? Nu är det nästa diskussion ibland de religiösa. När kommer han? Vilket ska vi tro på? Före eller efter mödan? Under tiden? Vad säger Jesus då? Jesus sa till henne, så säger han bara: det är jag. Jag är, säger han egentligen. Jag säger egentligen det som man översätter med Jahve. Han säger Guds namn. Alltså till en fallen kvinna vid en brunn. Nikodemus liksom gav han inte samma information. Inte till de andra heller. De fick liksom komma på det här. De första lärjungarna sa: ja, men du är Messias. Men till den här kvinnan säger han: jag är. Förstår ni vilken underbar Jesus vi har? Som möter med människor som andra föraktar och bara presenterar sig, uppenbarar sig. Du ska få se att det finns många människor som möter Herren i drömmar, i tilltal, på olika sätt. Och vi undrar, men kan den få ett möte med Gud? Ja, precis. Den är inte den. Det är en hon, är en han. En levande varelse som Gud har en kärlek till och en plan för. Men vi måste få bort våra tankebyggnader och allt förakt, så vi kan möta alla slags människor. Alla slags folkgrupper. Är ni med mig? Är du med mig? Vill du gå till den? Vill du följa det där måstet som är kärlek från Gud? Då kan du hamna hos människor som du ödmjukt får be om en tjänst. Människor som du får ett tilltal till. Du kanske till och med pratar om synd i deras liv. Och du kanske har hört någon expert säga: prata inte om synd. Jesus, han vågade tala om synd. Men han gjorde inte det med fördömelse. Han talade nåd och sanning. Därför att en läkare som inte vågar se sjukdomen och roten till sjukdomen är ingen god läkare. Tänk om vi skulle säga till läkarna: berätta inte om roten till min sjukdom. Ge mig bara lite mer plåster, lite mer sprutor och tabletter. Vi har en himmelsk läkare som går till roten, som säger att den här svulsten, den här tumören, den här bakterien, det här viruset, det måste bort i Jesu namn. Den här synden behöver du befrias ifrån. Du behöver höra någon som säger till dig, gå nu och synda inte mer. Du behöver höra hur sanningen målar upp en verklighet för dig som gör att du förstår att det finns förlåtelse för våra synder. Det finns befrielse. Det finns någon som kan tala in till oss via det här bibelordet genom en förkunnelse att vi gör fel och så känner vi oss inte fördömda. Men vi ser, jag behöver en frälsare som renar mig hela tiden ifrån mina synder. Jag behöver ha någon som talar in sanning i mitt liv så att jag kan korrigera mig och gå på en rätt och helig och god väg. Vi behöver Jesus. Vi behöver inte bara det levande vattnet för att vi ska få njutning och ett härligt liv. Vi behöver Jesus, inte bara hans nåd, vi behöver hans sanning i våra liv. Eller hur? Jag vet att Messias har kommit, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Hör det här nu, då ska han förkunna allt för oss. Det var det de hörde. Den här kvinnan, hon säger till en hel stad, kom, kom och se, kom och se. Här finns en man som har sagt allt om mig. Kan han vara Messias? Hon var inte ens riktigt övertygad. Jag kan tänka, vad kan det vara för en evangelist? Så hon går omkring och ropar, kan han vara sann? Kan han vara Messias? Alltså de bara såg hur hon lyste. Hon hade mött himmelens Gud. Hon hade mött Messias. Nu kanske du blir lite förvirrad här. Jag tycker att det är intressant. Att hon tror att Messias kommer som en profet. För att liksom förklara det här så tänkte de flesta judarna, när Jesus kommer så kommer han som en konung. Han kommer med makt. Och med myndighet. Han bara tar över. Och så styr han med rättfärdighet. Och så driver han bort romarna ur landet. Men samarierna som liksom inte bodde i Judén. Utan längre bort därifrån. De förväntade sig också en Messias. Fast de inte trodde längre än Moseböckerna. Så förväntade de sig en Messias. Men mer som en profet. Inte på samma sätt som en kung. Så när Jesus bara är där och talar in sanning i hennes liv så förstår hon, han är Messias. För Messias var den som skulle avslöja allting. Profeten skulle tala ut sanningen. Så här olika bilder kan man ha på Jesus. Lär känna Jesus. Du kan om du vill fokusera om när han kommer och försöka räkna ut det och liksom ha någon teologi, eskatologi som är hur perfekt som helst som kanske kliar i öronen också. Men se till att du har Messias uppenbarad i ditt liv. Att Kristus kan lysa med sin sanning här och nu. För Messias, han har redan kommit i mitt hjärta, han kan komma in i ditt hjärta. Messias är detsamma, det är det hebreiska för Kristus som betyder en smorde. Halleluja, han kan komma redan nu. Du kan möta honom redan nu och du kan vara fri och glad och förvänta dig att han också kommer snart tillbaka. Hur det blir och när det blir, det har vi inte riktigt koll på, men redan här och nu är han och verkar och ger oss kärlek och glädje och frid. Så fortsätter det sen. Jesus sa till henne, det är jag den som talar med dig. Då hände det lite lustiga. Just då kom hans lärjungar och det blev förvånade över att han talade med en kvinna. Jag vet att en del är törstiga, de har längtat efter Jesus, men lärjungarna, de hade shoppat och de var mest förvånade. Hur kan han tala med en kvinna? Det är ju inte riktigt lämpligt. Han är ju dessutom rabbi och en lärare. Ja, nej, men de vågade inte fråga. Ingen vågade fråga vad han ville henne eller varför han talade med henne. Och kvinnan som gick dit för att hämta vatten lät sin kruka stå och gick in i stan och sa till folket, kom och se en man som har sagt mig allt vi har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Alltså, jag kan tänka dig, hela befolkningen bara lämnar sitt sammanhang och så bara går de ut till Jesus. Därför att en kvinna berättar om honom. Lärjungarna då, vad hade de gjort för någonting? De har varit inne i stan och shoppat. Hur många människor vann de? Hur många blev berörda av deras shopping? Kanske inte så jättemånga, jag tror inte, de var nog ganska så tråkiga. Men det finns ju en bra fortsättning här. Vers 31. Under tiden bad lärjungarna honom, rabbi, ät! Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Alltså, det här är så otroligt bra. Först var det här med drycken, nu handlar det om maten. Alltså, Jesus, han har drycken och han har också maten som ger tillfredsställelse. Hur många av er har kollat på ett sånt här matprogram? Jag har faktiskt inte kollat igenom ett helt än. Och det beror mest på att jag blir så fruktansvärt hungrig och sugen. Så när jag ser mat så tycker jag det är en plåga att jag inte kan äta den. Jag tänker på mitt barnbarn som jag liksom träffar, och så har jag kontakt via mobiltelefonen, och så springer han fram till mobiltelefonen och så ska han liksom försöka få kontakt med mig via mobiltelefonen. Och sen så tröttnar han på våran dialog eftersom, för vi träffas ju inte fysiskt lika många gånger som vi träffas via FaceTime. Alltså, när jag ser maten, jag kan ju inte gå och plocka den. Alltså, jag tycker om matprogram när jag får vara med och äta. Jag tycker om när jag får vara med och dricka. Men jag har inte samma passion för mat som de flesta svenskar har idag. Därför har det blivit någon slags kult att bli expert på att göra god mat, eller hur? Och jag kan förstå det. Jag förstår det här med dieter. Jag har ju själv försökt att anamma lite olika dieter. Och jag märkte att inte äta mer än jag förbränner var en ganska bra metod. Så det finns ju bra metoder för liksom kost och diet. Men jag tror också det finns någonting djupare. Och det är att äta den maten som vår himmelske fader vill ge oss. Och det är maten som heter lydnad, följa kallelsen, följa hans ord. Det är underbart att tillbe Gud, att prisa Gud, att läsa hans ord. Men vi är också kallade att dela evangeliet. Att berätta för andra om livet med Jesus. Att förklara vem Messias, vår frälsare Jesus Kristus är. Det är en mat som är fantastisk. Och då kan man glömma hur trött man är. Man kan glömma smärta man har. Man kan glömma hur synd det är om mig just nu. Därför att man är så uppfylld av faderns glädje när man delar evangeliet med någon som törstar och längtar. Det finns tillfällen då vi inte ska tala. Då vi inte ska försöka trycka in de där orden. Det finns tillfällen då vi ska vara med och löckra upp hjärtan istället. Så nu ställer jag den här frågan igen. Hur ska vi få reda på människans största intresse? Ska jag berätta det nu? Jag tror att människans största intresse, det är jag själv. Är det någon som håller med mig? Inte du. Du är så altruistisk. Så du liksom tänker, nej, jag tänker bara på andra. Jag har testat det här några gånger. Hur självfokuserade och intresserade vi är utav oss själva. Även den som inte är det minsta fåfäng. När man har tagit ett gruppfoto så tar jag fram min mobil och så visar jag ett foto på 5 personer eller 12 personer. Alla tittar på sig själv först. Jag tänker, ska man inte åtminstone titta på sin fru först eller på sin bästa kompis eller någon annan först? Man tittar på sig själv först. Hur kan jag veta det? Därför att det första de säger inom en tiondel sekund, det säger, den bilden får du ta bort. Alltså, varför ska jag ta bort en bild på 5 personer för att du, jag är inte bra? Alltså, man ser direkt, men jag blundar. Är det någon som känner sig avslöjad? Är det bara jag? Jag tycker det är intressant att kolla, hur blev jag? Jag tycker det är lite intressant att kolla på hur andra blev också. Kanske framförallt om jag tar fotot, vill jag att alla ska bli bra. Eller hur? Om jag ska prata med dig så ska jag leta fram ditt största intresse. Ska jag prata med dig så vet jag pratar om mission. Ska jag prata om dig så pratar jag om musik. Ska jag prata med dig så pratar jag om sport. Ska jag prata om dig så pratar jag om dina barnbarn. Ska jag prata om dig med dig så hittar jag någonting som man är jätteintresserad utav. Är det här bra? Men vi har också behov. Människor har ett behov. Så Jesus vet om det. Så när han säger ni ska gå två och två Och så ska ni inte börja med att predika, liksom, sätta dit högtalaren och få massor med hög musik och så bara bröta på och säga Jesus älskar er. Utan Jesus säger, gå två och två och ät. Det är ju fantastiskt. Ät med dem. Bygg en gemenskap, en relation. Och bota de sjuka. Alltså det finns ett behov. Äta, umgås, bota. Se till att det händer någonting i Jesu namn. Och predika evangeliet om riket. Halleluja! Så vi ska inte bara käka och fika och skaffa massa bra kontakter och sen inte liksom låta det bli någon ström och liv i kontakterna. Vi ska skaffa kontakter. Vi ska umgås med människor. Tala om att, liksom, att vi bryr oss om dem. Visa att vi är intresserade. Nu tänker du, hur gör du då, Christian? Jo, jag kommer på att jag kan googla. Sitter jag liksom på ett ställe, pratar med människor. Exempel på ett bröllop är viktigt. Man ska prata i 3 timmar med vissa människor som inte känner. Känner igen det här? Och så märker jag att de flesta frågar inte prästen eller pastorn vad han är intresserad av. De har liksom redan bestämt sig för att hur ska jag överleva de här timmarna. Jag liksom fick nitlotten sitta med prästen och pastorn och ska försöka överleva. Men tänker liksom, jag är ju inte i den situationen. Jag vill prata om någonting som de är intresserade av. De själva, deras intresse. Och så säger de att de är intresserade av något intresse som jag inte kan någonting om. Finns det något sånt intresse? Hur mycket som helst. Någon säger att han är mikrobiolog. Jag tänker liksom, nej. Jag vet vad mikro är, jag vet vad en biolog är. Det måste vara en väldigt, väldigt litet, något litet i naturen. Men då kan jag ju googla om mikrobiologi. Jag kan ju leta upp saker så att jag kan ställa de rätta frågorna om de här människorna. Jag kan också bara bry mig om dem, fråga hur de mår. Jag kan också fråga om de har ont, om de har något besvärligt. Jag kan finnas där och bara lyssna. Så här fungerar det för mig. När jag liksom har spelat badminton, det händer ju flera gånger, som ni vet. Då märker jag att de är inte ett dugg intresserade av att tala om tro och Jesus. De ska ju bara slå mig i badminton. Den där lille gubben som haltar in och skuttar omkring som Duracell-kamin när han väl liksom är på planen, men haltar in. Jag ska slå honom i badminton efteråt. Speciellt om de vinner över mig. Då är de väldigt öppna för samtal. Har jag vunnit över dem är de lite sura först och liksom får... Så jag har lyssnat på deras ursäkter om deras åkommor och varför de förlorade. Men sen kan man få de här bra samtalen. Därför man har gjort någonting trevligt. Någonting som båda uppskattar. Man har gemensamma intressen. Om vi ska vinna människor behöver vi förstå att andra människor är precis lika viktiga som du och jag. Precis lika älskade som du och jag. Behöver Jesus Kristus lika mycket som du och jag. Behöver få in den här livsstilen att göra faderns vilja och fullborda hans verk som du och jag. Det måste väl vara den bästa kostprogrammet, den bästa matmetoden alla Jesus som finns. Håller ni med mig? Är det någon som känner mig sugen? Jag vill se mer på sådana program. Ja, nu är det varenda kväll på tv, inte den vanliga tvn. Nu är det TV Vision Sverige, varenda kväll, konferens, uppbyggliga program. Jag som är lite upptagen eller mycket upptagen på kvällarna spelar in det eller så ser jag reprisen på förmiddagarna. Äter frukosten till de här programmen. Lyssna till vittnesbörd om helande, om befrielse, undervisning, förkunnelse i evangeliet. Jag tycker det är fantastiskt. Tänk om fler hade samma hunger och bara ville dela med sig av sitt vittnesbörd. Vill du vara med? Vill du göra faderns vilja? Vill du få den där energin och näringen? Tala evangeliet till någon. Men ta också de där stegen. Nu säger du, det går inte. Alltså de människorna som jag känner, de är inte öppna för evangeliet. För någon har sårat dem. Så här säger Jesus. Då är vi på vers 34. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det är ännu 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken. Och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant. Att en sår en annan skördar.
Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord och hon vittnade. Han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Alltså det tog 4 månader för dem att få skörd. Och det är naturligt för en lantbrukare att vänta 4 månader. Men i Guds rike så finns det alltid någon som är mogen till skörd. Det kan vara någon som andra föraktar. Här var en hel folkgrupp. Det finns folkgrupper i vårt land som väldigt många föraktar. Det finns människor på din arbetsplats, i din skola, där du är, bland dina grannar som andra föraktar. Jag tror att många mer är mogna för att liksom höra budskapet om Jesus. Och människor kan bli frälsta idag. Människor kan bli helade, befriade, möta Messias idag. Så engagerade sig inte så mycket i olika diskussioner utan se till att du gör faderns vilja idag. På 2 dagar så är det en hel stad som kommer till tro. Och de säger inte bara jag har liksom lite tro på Gud. Man säger vi har mött världens frälsare. Vi har mött Jesus som betyder frälsningen. Alltså vilken bekännelse. De sa inte bara att vi har mött Messias. Vi har liksom bytt religion. Vi har mött frälsningen på 2 dagar. Jesus hade varit 8 månader i Judén. Det var inte precis lika stora resultat. Det finns en skörd. Det finns människor så nära oss. Det finns människor så nära dig. Lovsångare, kom. Ska vi fortsätta prisa Gud. Kom, var med du också. Ta tag i det här budskapet. Förstå att du har en kallelse. Du kan fullborda hans verk. Förstå att mat och dryck ifrån Jesus, det ger tillfredsställelse, det ger näring, det ger energi, det ger livskvalitet. Det är en kost och en diet som jag kan rekommendera 24/7. Men se också till att du blir uppbyggd. Fyll dig själv med riktiga, bra intressen som också genererar att fler människor börjar söka Herren Jesus. Halleluja.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!